gubbasvepet är tillbaka.
Redan?
Ja.
februari då alltså.
Ja. Och nu är det ju, när vi spelar in detta så har det slått om och blivit plusgrader på första gången på evigheter, så det börjar slaska lite nu.
Det blir sketigt igen, du vet.
Ja, visst. Och så fryser det lite igen.
Så. Ja, och så blir det snörhalt.
Ja.
Vad säger vi mot nya höjder någon gång eller vad ska vi göra idag?
Ja, i alla fall bildligt talat.
Ja, ja, ja. Det är klart. Och där ser de ju inte i radion att det är bildligt talat.
Nej. Men vi ska faktiskt uppåt, kan man säga, på det sättet.
Ja, vi åker norrut alltså.
Nej, uppåt.
Ja, men nu åker vi norrut i bilen, säger
alltså, ja, ja, ja. Jo, det gör vi. Och så ska vi träffa en person då som alltid har levt högt, kan man säga.
Det kan ju vara tvegat vad det betyder.
Ja, det kommer att visa sig i programmet då, som, vad som menas.
Bra, bra.
Han ska berätta om sin, ja, det är väl både hobby och arbete,
ja.
Som det är för hans del. Spännande grejer. Så det ser vi fram emot. Men en liten
vink.
Ja, en liten vink om vad vi ska göra. Det är ju den biten som vi ska spela nu.
Säger du det? Det ska bli väldigt spännande att se om det träffar.
Ja, jag säger inte mer utan vi spelar låten.
Det tycker jag vi gör då.
Ja, det där var ju gå upp och pröva dina vingar, Håkan.
Ja, det den har du aldrig hört, eller?
Kanske någon gång.
Har du hört den?
Jag har hört den, jajamän. Vi brukar sjunga den flera gånger på somrarna på Ålleberg.
Ja, det är klart. Och han som säger så, det är Bernt Hall. Och du kan ju presentera dig själv lite.
Ja, alltså vad ska jag säga? Jag är faktiskt född i Falköping. Jag bodde mina första 6 år. Här i stan. Men sen flyttade min pappa, han fick jobb i Skövde. Så att efter det sen så har jag bott i Skövde. Bortsett från några enstaka år så där man har studerat och jag har jobbat lite utomlands också. Så jag bott i Skövde och bor där också nu då. Och ja, det ni vill prata om lite grann, det är ju segerflyg och det är roligt.
Mm.
Och jag på grund av min pappa då som 1941 var med och bildade Falköpings flygklubb en gång i tiden på Ålderberg. Det var, de var först egentligen på Ålderberg till och med före Segerflygförbundet startade sin flygskola där.
Oj.
Så det fanns en flygklubb i Falköping och min pappa var ung då, han var väl 17-18 år eller sånt där. Och var sugen på och tyckte det var roligt med flygplan. Det var, tyckte många på den tiden, det var lite ovanligt med flygplan då.
Men Segerflyg, var det så nytt då eller när började det?
Ja, det, nej, det har funnits länge. Det har funnits sedan 20-talet. De första segelflygskolorna i Sverige var ju redan på 20-talet. Och, men det var ju väldigt enkla, de såg inte alls ut som dagens segelflygplan och sådär. Men sen växte det då under 30-talet kan man säga. Det var då segelflyget växte. Och det kan man ju säga, det är ju på gott och ont då, men det var ju mycket att Tyskland började rösta upp redan då på 30-talet och kom på att piloter behöver vi till ja, kanske framtida militära ändamål och sådär. Och då är segelflyg en fantastiskt bra väg att lära sig att flyga. Och det anammar man även i Sverige naturligtvis då. Så det var väldigt populärt att i många små städer och sådär att man skulle bygga enklare glidflygplan kallades det för. Så att så spred det sig kan man säga då över hela världen egentligen. Och det var många som tyckte det var roligt och spännande.
För det var rätt billigt att bygga sådana plan då?
Ja, det var det. Och man byggde dem ju själva. Det var ju ritningar hade man. Det fanns byggsatser man kunde köpa också. Så, att, så det gjordes på väldigt många olika håll. Scoutföreningar som byggde flygplan.
Men det var bara i trä då?
Det var ju trä såklart. Ja. Ja. Men det är inte så bara.
Nej.
Så att så började ju kan man säga. Och
så du var med din pappa när du var pojk liksom?
Och ja, alltså han började ju flyga då, början på 40-talet och var med på Ålderberg alltså. Mm. Och sen på 50-talet då så hade han träffat min mamma och jag kom till där i början på 50-talet då, 53 i Falköping här. Och då hade min pappa, han började mer flyga motorplan då. Men jag växte ju upp, jag var med honom ofta ute på flygplatsen och sådär och olika flygklubbar och lite så. Så jag växte väl delvis upp då så växte in i det här intresset.
Men det var på Ålderberg du pratade med?
Nej, det var det också. Men det var också, han flög även i Lidköping på Vinninga hette det stället där de var på då, Lidköping flygklubb. Och även Skövde flygklubb var faktiskt på Vinninga då. Så där, och sen motorflög han väl på något annat ställe också tror jag. Men så att det var väl det jag fick första kontakterna då. Och sen höll det i sig så att jag var väl med liksom under min uppväxt och så där. Jag tyckte det var lite roligt. Och man ska ju vara, då på den tiden skulle man vara 15 år för att få börja, för att få flyga ensam. Om man nu har gått kurserna då så fick man flyga ensam när man var 15. Så jag började när jag var 14 med segelflyg. Mm. Och det var ju då i Skövde, för vi bodde i Skövde på den tiden. Och Skövde hade ju byggt ett flygfält i början på 60-talet i Skövde och Hasslundfältet hette det då. Så där började jag. Och jag tyckte det var roligt, jag fastnade för det faktiskt då. Och fortsatte liksom att flyga mer och mer segelflyg då. Och så småningom även motorflyg, så jag motorflyger också, men det är inte lika roligt, eller det är inte lika, vad ska man säga, utmanande som segelflygare. Segelflyg är ju utmanande på ett annat sätt. Så att då
Det måste du förklara för lyssnarna, ja. Vad du menar med utmanande.
Ja, alltså
du har ingen motor där förstår jag.
Det är ingen motor du vet, och då måste du hitta upp vindar som du kan stiga upp på. För att antingen så kan man starta med gummirev som man gjorde på Ålderberg på 40- och 50-talet. Det har jag aldrig gjort där. Utan, eller också får man ju ha ett motorplan som boxerar upp dig, som man har uppe på Ålderberg. Eller också en vinsch som man har här nere på flygplatsen där vi sitter nu. Mm. Vi sitter ju nere på flygplatsen i Falköping. Och ja, jag är så belastad så jag är med både här nere på flygplatsen i Falköping. Eftersom min flygklubb i Skövde har ju flyttat hit.
Mm.
Och sen är jag också med på Segelflygets veteransällskap och museet. uppe på Ålderberg där vi flyger med en veteransegerflygplan. Så jag är med både lite här och där då, kan man säga. Men grejen är ju att för att hitta uppvindarna då, som det finns flera stycken olika sorter utav, så behöver man ju liksom komma den första biten upp, få lite hjälp med det, antingen med gummirep som man hade förr, eller också en motorplan som drar upp en dag. Men när man väl är där uppe sen, då är det ju kanske, ja, man kan säga egentligen fyra typer utav uppvindar, alltså att det blåser uppåt. Och det tänker inte folk på i allmänhet, att det blåser faktiskt rätt mycket uppåt också. Nej. Inte bara horisontellt, nej, som vi uppfattar som blåst. Och det är ju då när varm luft till exempel blir uppvärmd, då blir den lättare än omgivande luft och då börjar den stiga uppåt. Och där kan man då följa med ett segelflygplan. Det råkar då så att diametern på de här uppåtgående luftströmmarna, varma luften, är ungefär 200 meter. Och det är den radien som vi har om vi svänger med ett segelplan. Fåglarna använder ju det också.
Ja, är det samma sak? Man ser fåglar.
Jajamän. Så örnar är ju suveräna på att utnyttja de här uppvindarna. Men även småfåglar alltså. Därför att det följer med insekter här uppåt här.
Men hur hittar du uppvinden då? Den syns inte.
Nej, den syns dåligt kan man säga. Man kan ju se om man ser en fågel ligga och svänga. Ja. Då svänger den för att det är en uppvind där. Den svänger inte annars. Och, så det är ju ett sätt. Och sen har du ju den varma luften stiger uppåt och kyls av. Och när den blir tillräckligt kall, och det vet ni från era fysikundervisning en gång i skolan, att då kondenserar den. Och då blir det ju på marknivå så blir det dimma. Men är det lite bättre väder, varmare luftmassa, då sker det på högre höjd och så bildas det små moln. Små ulliga, bulliga, vita kulesmoln kallas de för. Sommarmoln. Och alla sådana moln har blivit till tack vare uppåtgående luftströmmar. Mm. De bildas inte annars. Och det gör ju att då vet vi, ser du ett sådant moln någonstans på himlen, då vet du, under där så finns det nog en uppvind. Då går du dit med ett segelplan.
Ja,
då går man dit. Så att, och det är ju den vanligaste formen av uppvind för oss segelflygare. I alla fall här i Sverige och i plattländer om man säger så. Då. Men sen har du ju också där vi har på Ålderberg. Anledningen till att segelflygskolan skapades på Ålderberg, det är ju att det är ett berg. Och när det blåser, så vinden tar sig inte igenom och blåser rakt igenom berget om det är vanlig horisontell vind då. Utan den stiger uppåt och följer bergssidan upp på lovartsidan då, där vinden träffar berget. Och i den luftströmmen uppåt där kan vi också stiga och vinna höjd.
Ja, just det.
Så att det kallas ju för hangvind.
Men hur högt upp går den?
Ja, den går inte så högt tyvärr, utan den går kanske till 400 meters höjd eller någonting sånt.
Det är som man kan få en skjuts upp liksom.
Man får en skjuts upp. Och sen i regel då därifrån så försöker man hitta en sån här termikuppvind då, alltså varm luft. Det kallas ju för termik, ja, som stiger uppåt. Och då kan man följa med den upp högre sen. Och det går ju i Sverige normalt till ja, en riktigt bra dag kanske 2500 meter. En hyfsad bra dag 2000 och en vanlig dag kan man säga sommardag när solen skiner så går den till 1500 meter ungefär. Som du kan komma upp till då.
Du får ta lite musik nu, Kenta.
Ja, det är nog bäst.
Får inte glömma det.
Nej, och nu kommer passande nog Fly Me to the Moon med oj, Frank Sinatra.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, I love you.
Jag tänkte på det här med gummirep. Ja, det här är alltså gubbarsrepet ni lyssnar till i februari. Och vi sitter och pratar med Bernt Hall som är en ivrig segelflygare. Och du pratar om att man startar med gummirep. Vad är det ju den värsta man hade som barn som lek så att man sköt iväg flygplan så här eller?
Det är exakt samma metod. Det är bara att det är lite större, tjockare gummirep och att det är ett flygplan du skjuter iväg.
Då. Men hur långt är ett sånt band då? Eller?
Ja, det är inte så långt. Det är väl kanske 25-30 meter. Och det man lägger ut är precis som en vanlig slangbädda egentligen. Ja. Så att det går ut en liten vinkel till vänster och en till höger. Och sen tar ju, får ju folk då ta de där gummirepen, kanske 5 stycken på varje sida.
Med handkraft
och gummirep. Och så säger han, piloten, klar, säger han. Och då sträcker de gummibandet först, eller gummirepet. Och sen säger han, spring. Och då sätter de igång att springa, de här 5 på varje sida. Och då sträcks ju gummibandet.
Ja.
Och det blir ju rätt bra kraft i det alltså. Och sen är det en längst bak i planen som håller fast det. Och när han ser att nu är det tillräckligt sträckt, då släpper han. Och då får ju planet iväg och kommer ut. Och då, normalt sett så gjorde man ju det egentligen bara när det, ja, mesta delen i alla fall när det blåste. Och det betyder att då kom den ju ut i den här uppåtgående hamnvinden som vi pratade om förut.
Ja, ja.
Och då stiger man uppåt där och sen kan man flyga timtals.
Jaha.
Så att de flög 1944, var en kille där som han var gymnastikdirektör. Han flög 21 timmar på Ålderberga på hangar. Det är svensk rekord. Och det står sig fortfarande. Och min pappa, han flög faktiskt in 5 timmars flygning exakt samtidigt samma dag. För det är sånt där märke, Silversi heter det, om man har klarat 5 timmar i luften utan att landa. Då får man en Silversi. Och han flög samtidigt, så det är lite kul faktiskt. Och
det var med sån gummirepstart?
Det var efter gummirepstart. Och där förbjöd de ju sen de här uthållighetsflygningarna, alltså flyga så länge som möjligt. För att världsrekordet går ju på 56 timmar. De käkar ju saker som man inte får äta egentligen för att hålla sig vakna.
Ja,
men då satte man stopp för det, för de var en som slog ihjäl sig och som somnade och kraschade. Inte i Sverige, men i Frankrike då.
Gummiband är alltså en föregångare till vinschen?
Ja, det kan man väl säga. Det var väl nästan parallellt egentligen. Men du vet, det var att när de inte hade berg, då fick de ju ha vinsch.
Det har ni ju här nere på flygplatsen.
Ja,
ja. Men det krävdes rätt mycket folk till den där gummirepsstarten.
Ja, det krävdes det. Vi behövde ju en 10 pers i alla fall då för att dra upp ett segelflygplan.
Men vinsch, är det effektivare då?
Vinsch är ju betydligt effektivare. Så där har du en som kör vinschen. Det är ju lastbil och så sitter en motor på med en trumma.
Mm.
Där du har en vajer på. Då. Eller nu är det inte vajer, utan nu är det nylonliner som vi har.
Mm.
Och spolar det ju som en fiske, fiskerulle ungefär. Motorn drar in, eller snurrar så att fiskerullen eller trumman då snurrar och drar in linan och då hänger segelflygplanet i andra änden och får fart. Och fart är jag för att flyga.
Ja, för den måste ju snurra rätt fort den trumman.
Ja, det gör den. Den snurrar jättefort. Det är inte kul när det blir trassel på den där. Det blir det ibland. Då har man att göra en bra stund. Men då, alltså, i all flygning är ju fart, att du har fart.
Nej,
för har du inte fart, luft som strömmar över vingen, då har du ingen lyftkraft.
Nej.
Och då ramlar du ner. Och är du riktigt lågt då slår du ner dig om du kraschar mot marken. Så att fart är Är du högt upp så gör det inte så mycket om du tappar farten, för då faller du ner en bit och så får du upp farten igen.
För sen alternativet är att man drar upp med ett motorplan.
Ja, det är det då.
Och det måste ju vara mycket dyrare än att vinscha.
Ja, det är dyrare. Det är massa nackdelar. Det är dyrare. Det är mer miljöpåverkan då, både buller och bensinförbrukning och sådär. Så att det är ju egentligen när man inte kan vinscha då. Det här fältet som Ålderberg till exempel, det är för kort fält för att vinscha. Vi vinschar lite grann där uppe, gör vi faktiskt, men det är för kort, det är 700 meter bara. Och här nere har vi ju 1300 meter på fältet i Falköping. Så det är bra. Och då får man 500 meter ungefär i höjd över Falköpingsfältet här då. Och det kan du hitta uppvindar på. Då söker du en stund och så hittar du en uppvind och kan ta dig upp vidare då. Men på Ålderberg får du inte mer än 230-240 meter, så det är inte mer att vifta på dem.
Men jag tycker att segelflygplanen lättar nästan direkt när man börjar dra.
Ja, men det är ju accelerationen, du vet. Här, när den här trumman börjar snurra, då är det ax alltså.
Ja,
det så att dagens elbilar har ju nästan motsvarande ax, de lite starkare elbilarna. Men det är 0-100 på 2,5 sekunder ungefär. Oj. Så att det är en väldig acceleration och då lättar det ju väldigt fort också.
Ja,
så du behöver ungefär 65-70 km i timmen för att lätta. Och även när du landar då, så har du ungefär den farten då för att landa på ett bra sätt. Så att, men sen har du, jag ska ta också här för att vi har ju tagit 2 uppvindstyper nu.
Mm.
Kommer du ihåg vad de hette?
Hangvind.
Hangvind, bra, duktigt.
Och så termik.
Och så är det termik, det är också den andra då. Och båda använder vi här nere i Falköping, en hel del Poddenberg och så. Sen finns det en tredje som heter Våguppvind. Och det är, ni har ju varit vid någon vattendrag någon gång och tittat i vattnet när det strömmar i en bäck eller sådär. Eller en ja, mindre flod och å. Och då ser man ju att om det ligger en sten i vattnet där, på baksidan av stenen, om vattnet kommer och strömmar förbi där, då blir det liksom en vågrörelse bakom stenen där. Och det blir precis samma sak i luften. Så att om vi har Olleberg här och det blåser, så blir det för första på ena på rovartsidan där vinden träffar, det blir en uppvind. Men sen på läsidan där vinden strömmar ner, där studsar luften i marken och studsar upp igen. Och då konstigt nog så studsar den mycket högre. Så där kan man komma väldigt, väldigt högt. Så att jag ska faktiskt upp nu till påsk till Norge, för där är det lite högre berg. Och flyga just på såna här våguppvindar då. Och där kan man komma till 6, 7, 8 tusen meters höjd.
Oj.
Alltså i princip där trafikflygplanen flyger.
Och det blir där svinkallt i ett segelflygplan.
Det gör inget, det är bara att gilla det. Yes. Det. Men,
får man flyga så högt?
Ja, det är lite, det beror på vad man är kan man säga då.
Ja.
Så att är det en trafikflygplats i närheten, då får du i regel inte det. Men då kan man begära tillstånd på radion och så. Vi har ju radioutrustning och vi har transponder så att de kan se var du är, vad jag är då, och sådär. Så att det funkar rätt så bra.
Men hur högt får man gå annars med segelflygplan?
Ja, det är, man kan väl säga generellt, det finns en gräns på flygnivå 100, flight level 100. Och det är alltså 2900 meter ungefär. Så att det är maxgräns nu i Falköping till exempel. Sen kan man få gå högre, men då måste du begära klarering ifrån Göteborgs kontroll. Och då kan du komma upp högre i så fall. Men då här nere, våguppvindarna här blir alldeles så starka så att du kommer upp så högt. Så att det är i så fall då ett åskmoln som man kan gå upp så pass högt då.
Mm.
För att det är ju när de här ulliga sommarmånen, ibland när ni åker och badar, då får ni packa ihop ett pick och pack ibland för det börjar regna, blåsa och inget bra. Och det är ju regel att en sånt där kumulusmoln har växt till sig och blivit så stort så att det har blivit ett åskmoln. Och det börjar regna och åska och sådär. Och konstigt nog då så frigörs det energi då i molnet så att uppvinden ökar. Så när du kommer in, när du har svängt upp dig då, satt upp vinden och så kommer du in i molnets undersida, då ökar uppvinden. Och du kan stiga bättre och högre.
Skumt.
Och vad är problemet?
Du ser inget som kommer upp i molnet.
Du ser inget, så du måste ha ett instrument som visar vad som är upp och ner och höger och vänster.
Ja, just det.
Det är det ena. Och det andra är ju att ju högre upp det kommer, desto, som du var inne på förut, då blir det kallare och kallare. Och det går väl an för piloten kanske då, men vattnet som då finns i molnet, det fryser och det lägger sig på flygplanet.
Ja, ja.
Och då har du att ja, du får isbildning helt enkelt. Flygplanet blir tyngre, det är svårare att styra. Och ja, hej och hå. Så att det var ju en svensk som, du som har varit på museet, du vet att vi har ett flygplan där uppe som han slog världsrekord i höjdflygning med 1947. Det finns uppe på Polleberg där. I museet. Och han var uppe alltså på 8800 meter i ett åskmoln. Och man kan ju tänka sig att sitta inne i åskmolnen när åskan går.
Oh,
det smäller jävlar. Ursäkta får man inte säga. Men det smäller rejält alltså. Och du har blixtarna precis in på dig. Så det ja, jag undviker, jag kan säga, jag gör det. Jag åker inte in i sådana åskmoln. Jag har varit inne lite på gränsen så man inte.
Men slår du ner i plan?
Det har hänt också. Så det kan det göra också.
Och då är det inget bra?
Det är inget bra alls. Nej. Så att det var ju, det slår ju då någonstans där det är metall i flygplanen.
Ja.
Och det kan vara stötstänger. Roderna drivs av stötstänger. Rör in i flygplanet. Och det leder ju ström då. Så att det har ju hänt att en blixtnedslag har gått in i de här rören. Och svetsat kullagren. Så att de har svetsat fast. Och då kan du inte röra orna sen. Då är det ju lite illa ut alltså. Så att, det är inget bra. Så det undviker vi. Men den här vågflygningen, det är bättre på det sättet för att det är fri luft. Det är inga moln. Utan det kan vara lite sådana här lenticularismoln heter de. Vågmoln som man kan se ibland högt, högt upp på himlen. Men uppvinden är under eller framför då. Så där kan man stiga upp, ja, som jag sa, väldigt högt. Världsrekordet är 20 000 meter. Så att, jag satt i Argentina över Anderna. Så att, Men vi är glada nu om vi åker upp här till påsk att vi kommer upp kanske på 6 000 meter och sådär. Det tycker vi är helt okej. Och då måste det ha syrgas också. Så att så över 3 000 meter måste det ha syrgas.
Men du kan ju avbryta när du tycker att det är lagom högt, eller?
Ja, ja, det, ja, det kan man ju göra.
Och så att flyga vidare eller?
Ja, ja, visst. Och det är väl nästa grej där som du kommer in på när du flyger vidare. För egentligen är det ju det handlar om för oss som har flygit mycket att ta sig vidare, att utnyttja uppvindar och olika slag då. Termik framförallt här nere i södra Sverige. Och ta en uppvind upp till molnbasen kanske på 2000 meter. Och sen kan du då glida typ med ett modernt flygplan kanske 60-70 kilometer någonting. Oj. Och då hittar du ju förmodligen en ny uppvind på vägen. Så, och så kan du ta dig upp igen i väg till nästa uppvind. Upp igen och så håller du på så och då kan du lägga långa sträckor alltså. Och det är det som är riktigt kul. Så att vi flyger ofta ner över Småland härifrån Falköping och även ner mot Skåne. Och vi har också flygit norrut upp mot Närke, Dalarna. Jag har varit uppe och vänt i Falun på gånger och sådär. Så att det är ju liksom den stora utmaningen då. Och så försöka ta sig tillbaka sen då med hjälp av uppvindar. Vi har ju inga, hittills har vi inte haft några motorer. Nej. Så att då skulle uppvindarna ta slut och får man ju landa på någon järn. Får man landa hos dig.
Ja, det har jag varit med många gånger.
Ja, det händer.
Nu har vi nog ta en låt igen.
Det är bäst.
Och det ser ut som en tanke, men det var det faktiskt inte. Men den heter You Never Can Tell. Du har en vind kvar, Bernt.
Ja, och det är ju lite lur i det då, för det är ingen vind. Utan det handlar ju om att vinna höjd egentligen så. Och det på senare år, de sista 20 åren egentligen, successivt mer och mer, så har det kommit att vi vill ju försöka undvika att landa ute hos landbrukarna. Och det har inte med att landbrukarna är otrevliga att göra, utan det är för att det är jobbigt. Då måste man landa och plocka ner planet och hämta med en bil, med en kärra och ta tillbaka det till startplatsen. Så då har man satt in små motorer i segelflygplanen. Och det är precis som man gjorde med segelbåtar på 60-talet. Man satt in utombordare som lite hjälp att puttra in i hamnen då. Och vi har små motorer som är utfällbara. Så att man fäller ut det ifrån flygplanskroppen. Och så kan du starta motorn och så kan du puttra hem om uppvindarna har slutat att fungera. Mm. Solen har gått i moln till exempel, då blir det ingen varm luft som ger uppvindar. Och då kan du åka hem och slipper liksom stå på ett gärde någonstans. Inte för det är något otrevligt i sig, men det är mycket mer jobb. Mm. Så att det är ju en uppvindstyp som har blivit mer och mer vanlig. Och tittar ni ut i verkstaden här, vår flygverkstad här där vi håller på med segelflygplanen nu och gör årstidssyn på dem. Så ser ni att de flesta flygplanen har faktiskt en sån här liten motor. Då.
Så de har det?
Och nu om kanske en månad bara, eller två, i värsta fall två månader, så kommer det första eldrivna segelflygplanet till Falköping. Så att det har ju varit hittills tvåtaktsmotorer huvudsakligen. Och nu har vi köpt ett med elmotor. Så det blir ju också väldigt miljövänligt. Så vi hoppas ju kunna ha solceller här sen som laddar batterierna till segelflygplanet. Du kan starta själv med den här elmotorn från marken och upp. Och så stänger du, när du hittar en uppvind, så stänger du av elmotorn, fäller in den och så är det precis som ett vanligt segelplan. Och så kan du flyga hela dagen så länge solen är upp och ger varmluft på marken som stiger uppåt. Kan du flyga precis hela dagen.
Men det måste bli tungt för batterier eller?
Ja, det väger lite grann. De väger ungefär 50 kilo totalt batterierna. Då.
Ja,
men det är helt okej, det är lugnt. Så det ser vi verkligen fram emot och då är det ju då är det verkligen fossilfritt.
Ja, det är det.
Solenergi som laddar upp batterierna och flygplanet. Du kan flyga ner till Småland eller Skåne och upp till Östergötland och tillbaka hit till Falköping utan att förbruka en centiliter med bensin eller fossila bränslen.
Jag som uppföljde inte långt från det där tjusningen när man såg dubbeldäckaren för att dra upp segelplan. Det var ju vårtecken, du vet.
Jajamän.
Då hörde man alltid det där på
ja,
gång.
Nu är det jag.
Taggemåtten.
Ja, precis. Ja, vi har ju två taggemått där uppe på Ålderberg. Som är flygbara båda två. Av och till, de kramlar lite ibland, men de är i princip flygbara. Och att boxera upp med motorflygplan finns ju också möjlighet. En vanliga motorflygplan, då, en Supercub har vi och en liten ultralätt som heter, det heter Eurofox. Så det är så. Och Ålderberg är ju, dels är det flygskolan på Ålderberg, har den alltid varit då, sedan 40-talet. Och från början så var det både vanliga segelflygare man utbildade, men sen gick det över successivt från de här 50-talet kan man säga då, till att utbilda lärare och tekniker, segelflygtekniker. Och vi får ju sköta allt underhåll själva på våra segelplan. Och så segelflyglärare utbildar man också där uppe, och det gör man fortfarande. Så sådana kurser har man. Sen har man lite specialkurser också, att man kan lära sig flyga upp och ner på lite sånt där. Så det är ju det då. Och sen den andra verksamheten där uppe, det är ju kopplat till museet, egentligen segelflygmuseet, Sveriges enda renodlade segelflygmuseum. Och ett tag så var det ju faktiskt norra Europas enda segelflygmuseum. Tyvärr, det ska man inte säga tyvärr, men nu har både Danmark ett som är både större och bättre, och även England utanför London har de ett som är större och bättre än vårat. Men vi är stolta över det vi har där uppe.
Det ligger på det där, det är perfekt.
Jag menar det. Och vi har ju, jag har ju... Ja, när jag blivit lite äldre kan man säga då nu då, så från början, de första 40-50 åren jag flög, då var det mest intresse för de här, att flyga bort, långt bort och vara med på tävlingar och sånt där, som har varit mycket. Men de sista 15-20 åren så har jag intresserat mig för historien lite mer, kulturhistorisk segelflyg kan man säga. Och då är Ålderberg perfekt, för där har vi museet, vi har... Vi har ju totalt sett ett 30-tal segelflygplan, gamla segelflygplan då. Och de är ungefär 7-8 flygbara som vi flyger med. Och de flyger vi med en helg varje månad på sommaren. Och sen en hel vecka mitt i juli, vecka 29 blir det väl nu i år då. 28 blir det i år. Så då är alla välkomna upp. Och då flyger vi med de här veteransegelflygplanen, och det går jättebra att flyga uppvindar, termik med dem. Och man kan även flyga en liten bit söderut också, neråt Ulricehamn och Åsunden och sådär. Men man flyger inte längre med de här gamla, för de har inte lika bra prestanda, de glider inte riktigt lika bra och sådär.
Och så är det ju den här gamla hangaren där uppe som museet är i.
Sen har du den gamla, och den är byggd 1940, och den är ju väldigt unik. Alltså konstruktionen, byggnadssättet till den.
Den ser väldigt speciell ut.
Är ju speciell, alltså det finns en del som kommer upp och bara tittar på det. Ja. Alltså hur valven där, eller hur bågarna då, till taket är lagt. Så museet är ju ett levande museum kan man säga då. Så vi har ju ett antal, vi har väl 15-tal fasta segel, eller segelflygplan som vi inte flyger med. Och sen har vi 7-8 stycken då som vi faktiskt flyger med. Och de är byggda allihopa från 1940-talet och framåt kan man säga. Så att det tycker jag är roligt.
Jag måste fråga dig en sak. Jag såg i en kvällstidning Italien nu skulle förbjuda lastbilschaufförer över 65 år att köra. Har ni någon åldersgräns när ni får flyga?
Nej.
Det har ni inte.
Det är så här att alla som har ett flygcertifikat, de måste göra en läkarundersökning. Och det är vartannat år. Och det innebär då att då måste du gå till en flygläkare och göra en undersökning som kollar upp dig. Att du har de kvaliteter, mänskliga kvaliteter, både fysiskt och psykiskt, som gör att du kan klara att flyga ett flygplan då. Så det är det som avgör. Och jag kan säga att våran just nu äldste medlem på Ålderberg SVS där, och han flyger även boxerplanet, motorplanet alltså, men segelflyger också då. Han är väl 86 år nu tror jag. Så att, och han är still going strong. Han är dessutom ordförande i segelflygets veteransällskap. Han är en gammal Viggenpilot, så att han har kunnat det också under många år. Han tycker det är jätteroligt att segelflyga och vara med på Ålderberg där uppe. Och SVS, Segelflygets veteransällskap, som driftar Ålderbergmuseet, det är ju folk från hela landet som är medlemmar där. Vi är ungefär 260-270 medlemmar totalt. Och ett 40-tal är aktiva flygare fortfarande, och en del är bara med för att stötta då. Och en del är med för att meka och laga och greja med flygplanerna. Och en del är med som sagt också för att flyga då. Och det gör vi alltså så fort det är väder på sommaren, de här flyghelgerna vi har.
Nu får vi spela musik igen, Bert.
Ja, det är bäst.
Och du pratar. Och nu kommer... Det här är också ett bra val och låt. För när man flyger så vill man gärna komma tillbaka till flygplatsen. Så nu kommer Return to Sender med Elvis. Return to Sender. Return to Sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack.
Tiden
går fort.
Idag.
Ja.
Ja, nej men alltså de flygplan vi har på Ålderberg är intressanta för att segelflyget utvecklades kan man säga som jag sa mest på 30-talet. Och i slutet på 30-talet då kom det fram många intressanta konstruktioner i Tyskland, framförallt de var ledande då. Och, men även från Frankrike och Polen och sådär, det var många länder, men Tyskland var det vanligaste. Och sen när kriget bröt ut 1940, 39 var det idag, men 1940 skulle det ha varit ett OS. OS är ju på gång nu, eller hur? Mm. Sluttampen där. Precis. Och då skulle det ha varit ett OS i Helsingfors 1940. Men, och då skulle segelflyg vara med på sommar-OS-programmet.
Ja.
Och, men tyvärr så blev det inställt på grund av kriget. Det tycker vi är väldigt synd. Mm. För att efter det har det aldrig varit aktuellt att segelflyg har kommit med på OS. Programmet ber. Så att det blev inte då. Men även till det här OS:et då så togs det fram en konstruktion som alla piloterna skulle flyga med samma flygplan. Då. Det är ungefär som i segling att man har klasser, jolleklasser och sådär, olika slag. Och det heter Olympia då, det här segelflygplanet. Och det köpte Sverige då några stycken för att med på det här OS:et då 1940. Men sen blev det inget. Men sen fortsatte man ändå tillverka flygplan från samma konstruktör egentligen. Och där finns ju bland annat Vajer då, som vi har köpt nu. Och då börjar man tillverka dem i Sverige mer industriellt. För flygvapnet ville ha en massa segelplan då. För att de ville utbilda mer piloter behövdes ju då. Det var krig.
Mm.
Och, så det var ju egentligen två fabriker, stora segelflygfabriker i Sverige på den tiden. En i Norrköping och en i Halmstad som sen flyttade till Malmö så småningom. Och de byggde alltså jättefina segelflygplan. En vanlig typ det var ju till exempel SG-38 som var en glidare som inte hade någon kropp som man satt i utan man satt ute i fartvinden så att säga helt och hållet. Och det, den var väldigt vanlig och den köptes som byggsatser ute i landet men byggdes också utav flygvapnet, olika flottiljer och där. Och där har ju vi nu ett i museet då som är lite extra då för att det gjordes den här filmen, den där melodin, låten som ni spelar som första låt här. Det var ju med Alice Babs och Lasse Dahlqvist som spelade in en film uppe på Ålderberg som heter Örnungar. Och där flög de ibland med glidare men även med segelflygplan. Och Alice Babs hon var ju ung på den tiden. Hon var ju, jag vet inte om hon var 17, 18, 19 år någonting, 20 kanske. Så hon var ju sugen på, så hon började faktiskt segelflyga själv och tog segelflyglicens. Så att hon flög ju både sådana här glidare och även riktigt segelflygplan. Och vi har det som hon flög, det glidflygplanet som hon flög då Alice Babs på 40-talet. 44 år filmen spelas in tror jag. Det har vi nu på Ålderberg, så det står utställt där.
Och det ser helt livsfarligt ut. Det är, man sitter ju bara som på en stol,
ja.
Mitt ute i luften.
Friskt och fint, det blåser bra. Så att det var ju häftiga flygplan. Och sen kom ju de här segelflygplanen då som man byggde de flesta till flygvapnet. Men även en hel del till klubbar ute i landet då. Till Lidköping och Skövde och de köpte segelflygplan byggda i Sverige då. Så det var en industri. Och den var ungefär i ja, 7-8 år någonting. Och sen var ju kriget slut. Och flygvapnet hade inget behov av fler sådana flygplan. Klubbarna hade dåligt ställt för att hade dålig ekonomi i landet. Så att då loss de här industrierna ner. Så att vi har ju nu på Ålderberg då, har vi ett antal, vilket vi är väldigt glada för. Ett antal av de här flygplanen som byggdes i Sverige på 40-talet. Och det är namn som Kranich, Olympia, Grona och Baby, vad har vi mer? T21, Slingsby T21 har vi också. Den är i och för sig lite nyare då. Så att, och de är flygbara. Därför att 1964 så hade flygvapnet slutat med segelflyg. De delade ut flygplanen till klubbarna i Sverige. Så att alla de här som byggdes under kriget, de delades ut till flygklubbarna. Så de hade gott om flygplanet. Men 1964 så var det en snubbe i Borås som bar sig väl lite dumt åt och lyckats bryta av vingen på ett av de här flygplanen och ut och flög. Och han hoppade med fallskärm och klarade sig. Men när Luftfartsverket på den tiden då tittade på det här flygplanet, så tyckte de att varför gick vingen av? Jo, därför för dåligt lim. Så att limmet höll inte, det höll inte måttet. Och de var ju inte så gamla då, de här flygplanen, de var byggda alltså i början på 40-talet, de var 20 år gamla. Men de blev groundade, alla de här blev groundade, fick inte flygas överhuvudtaget.
På grund av det limmet?
På grund av limmet, ja. Så att det var ju ett väldigt bakslag för segelflyget i Sverige då, en period. Det som var bra var väl att då tvingades ju alla köpa nyare flygplan. Men det kostade en massa pengar.
Men hur väljer man ut vilka, eller vad man ska ha i museet? För det är ju inte bara plan, det är ju lite utrustning runt omkring och sånt där också.
Ja, det är ju sådär, vi får ju mycket gåvor alltså. Mm. Det finns ju lite överallt ute i Sverige i bodarna. Så att då tar vi emot de flesta, om vi inte har väldigt mycket utan någon viss gåva, och så försöker vi visa då på vad hade man för utrustning, vad fanns det för instrument, vad fanns det för hjälpmedel. Så vi har ju gummirep till exempel, har vi ett autentiskt som står där, ligger där uppe, och ja, en massa andra grejer. Vinsch har vi också, en gammal vinsch alltså. Så det försöker vi ju ge en bild på museet utav hur segelflyget såg ut. Från ja, 30-talet, 20-talet egentligen, det äldsta planet vi har det från 20-talet. Och sen fram till egentligen våra dagar. Vi fick här nu precis, för bara några veckor sedan, så fick vi ett flygplan från Arlandasamlingarna. Som ju nu är förråd, som ska bli Sveriges flygmuseum så småningom. Så fick vi ett flygplan som heter Vindex, som är byggt, flög första gången 1985. Så det är en modern plan förhållandevis, i glasfiber och sådär. Men väldigt exklusiv design. Och det fick vi utav dem då. Så det ska vi plocka upp nu och visa upp för besökarna i sommar. Den här Lindexen som vi har. Så då speglar vi hela spektrat, alltså från 20-talet egentligen fram till mitten på 80-talet. Hur segelflygplanen och hur flygandet har utvecklats.
När man ser den här smäckra segelplanen nu då, då måste jag fråga, vad väger ett segelflygplan egentligen? Det är långa vingar på dem allt.
Ja, det är så här att de vi har på Olleberg på museet, ja, det är ju trä och du huvudsakligen. De väger storleksordningen ja, mellan 150 och 250 kilo ungefär. Sen gick man ju över från och med, man har byggt plåt också ett tag, gjorde man. Men det blev ingen riktig succé med plåt, för det är för svårt att forma fint. Så att, sen kom ju glasfibern då. Så att idag så byggs ju flygplanen i glasfiber och kolfiber, mest i kolfiber idag. Och det är ju ett lätt material, det är starkt material och väldigt formbart. Och då har de blivit något lite tyngre. Men det är ju lättare material och det är mer hållbart, starkt. Så att fortfarande idag så väger de mellan 250 och kanske 350 kilo ungefär. Så de väger inte jättemycket. Men de flyger ändå fint i luften.
Ja.
Upp i luften märker du ingenting. Men på marken kan de ju vara lite otympliga om du är själv. Eller om det är bara
vad ber de då?
Vad
får du väga som pilot? Eller kan det vara två i dem?
Ja, det är olika. Vi har både ensitsiga och tvåsitsiga. Men det finns inte fler platser i några segelflygplan alls. Alltså tre- och fyrsitsiga finns det inte i segelflygplan. Utan två är ju, det har man under utbildningen. Och även när man flyger två och två. Det är roligt att flyga två och två. Man kan köta med varandra och sådär. Mm. Så det är inga problem. Och då kan du väga... Alltså, 110 kilo är inga problem, det kan man väga. Så, sen är det väl lite mer plats och lite, de är trånga strömlinjeformade. Så att det blir lite trångt om man är för stor. Men herrarna som sitter här, ni får plats, det är inga problem.
Och skönt att höra.
Ja, det är lugnt. Ja.
Det är ju ett väldigt intresse bland veteranen. gubbarna, eller det är väl damer också en del.
Ja, ja, ja.
Så jag tänkte på den här vägen som där, väl det senaste tillskottet nu då. Där man gick ut och bad att folk skulle gå med ihop och hjälpa till och köpa in den där.
Jajamän.
Det är ju rätt kul att kunna göra en sån grej.
Ja, vajen är ju en av de där som byggdes, började byggas 1943 i Sverige. Och så byggde man ungefär 25 stycken. Och det var världens bästa segelflygplan för tävlingsbruk. Mm-hmm. Under senare delen av 30-talet och början, ja, hela 40-talet och fram till i mitten på 50-talet. Världens bästa alltså. Och byggdes i Sverige och användes ute på flottiljerna och även i några flygklubbar. Så det är ju... Och just en sån här vaje var det som gick sönder över Borås då, som gjorde att de slutade. Vi fick inte flyga med de här flygplanen längre. Så att från 64 och fram till dags dato har det inte flugit någon sån här vaje i Sverige. Men nu fick vi ju tag på en i Tyskland som var svenskbyggd och som var nyrestaurerad. De har alltså limmat om alla limningar i flygplanet, det var ju trä då. Och gjort det tipptopp fint. Jag vet inte om du har sett det där. Mm. Men det är jättefint alltså och är fullt flygbart. Så jag har faktiskt flugit där, jag flög där nere i Tjeckien där säljarna var där och demonstrerade då. Och det är en verklig känsla att kunna flyga ett sånt flygplan som har varit världens bästa på 30, 40, 50-talet. Och man kan också säga där att det flyger jättebra. Det är den flygplanstypen var det som slog världsrekordet i höjdflygning på den tiden. Mm. Och samma kille som satt i åskmålet där upp till 8800 meter, han blev världsmästare i segelflygning 48 med just en vaje.
Okay.
Och även VM därpå, det är nästan som tjejerna i OS-skidåkning, VM därpå vann också en svensk med en vaje. Så att det har en väldig betydelse för oss. Så vi är jätteglada över att ha den här vajen.
Mm. Får man ställa någon annan fråga? Har du varit utförd något tillbud någon gång när du har seglat och så du har nödlandat besvärligt och så? Eller?
Säger inget om det.
Nu säger inte det.
Nej då, segelflyg är ju väldigt säkert. Ja. För det första det är lite konstigt faktiskt tycker jag. Jag flyger motorplan också. Och sätter du en motorplan här nere i Falköping och flyger, då har du aldrig fallskärm till exempel. Men i segelflygplan har vi alltid fallskärm. Så, fast jag bedömer faktiskt risken betydligt mindre i ett segelflygplan att det ska hända något upp i luften än när jag flyger med en motorplan. Och det som kan hända som kan vara, det är främst kollisioner då, att man kolliderar med någon annan. Men annars, jag har klarat mig ganska bra. Jag har sönder ett segelflygplan nere i Tyskland på en tävling en gång. Men det var ingen stor, jättestor skada alltså, och jag skadade mig inte alls. Så att, men det händer väl de flesta som har på rätt så mycket att det kan inte träffa någonting. Men det är väldigt, väldigt säkert.
Med de lugnande orden så får vi nog tyvärr sluta nu. Vår programtid är slut.
Det har gått för fort idag, Kent.
Ja, det har gått väldigt fort.
Ja, jag tjatar ju så. Men jag kan hålla på det.
Ja, vi kunde ju gjort många timmar.
Ja.
Men det var intressant att höra det här som du har berättat tycker jag. Och museet är ju faktiskt väldigt intressant, så man behöver inte ens vara intresserad av segelflyg för att vara rädd av det. Så det kan vi ju rekommendera folk att åka.
Absolut.
Ja, det kan vi göra för det är intressant.
Och det är ju inte öppet året runt.
Nej, det är ju, man kan säga att vi är öppet på helger i maj och september. Mm. Och sen är det öppet heltid varje dag från juni till augusti slut.
Ja, just.
Så att, då kan man komma när som helst och mellan 11 och 6 är öppet då.
Så att, åk dit.
Det är ju rätt konstigt egentligen att jag har ju märkt att man blir nästan lite förvånad över att det är så många Falköpingsbor som aldrig har varit uppe på Oldberg en gång. Mm. Och ännu mindre varit inne på museet.
Ja, precis. Ja, det är konstigt.
Det är faktiskt så.
Det går på ändring på.
Så det förstår jag inte.
Så att jag brukar ställa frågan. Och jag hade ju upp... jag lär inte på nu eller?
Jo.
Alltså. Nej, men jag var ju rektor i Falköping på slutet av min karriär i några år och då hade vi en rektorsavslutning uppe på Oldeberg. Bjöd jag in då att vi skulle ha avslutningen där uppe. Och då ställde jag en sån här fråga, hur många av er är det som har varit uppe på Oldeberg? Och det var hälften av rektorerna i Falköping då hade varit uppe på
Oldeberg. Ja, tack så jättemycket Bernt.
För ja, det var helt väldigt trevligt.
Ja, det var det. Och det är alltså gubbasvepet i februari och vi sänder på Radio Farans sändningstillstånd. Och programmet sänds ju idag då, torsdag den 26 februari och reprisen åker brukar du kunna...
Det kommer andra måndagen i mars klockan 14.00.
Precis. Jag måste nästan skriva upp.
Så. Ja, så vi tackar så mycket, ja, för idag.
Hej då. Hej då. My baby drew up in a brand new Cadillac.